Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människor och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka, året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime. I'm in a killing state of mind. 'Cause
du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan!
Hej!
Och den här gången så blir det inte lika mystiskt. Däremot så är det väldigt, väldigt brutalt. Det här avsnittet handlar om en ung flicka som hölls fången i hemmets källare i flera månader och utsattes för fysisk och psykisk misshandel och rena tortyren. Och det påminner om ett annat fall som vi har tagit upp.
Vilket då?
Vad tror du?
Är det Junko?
Ja, det är Junko Furuta. Oh. Och det är det 3:e och 4:e avsnittet av Mördarpodden. Och det är ju ett avsnitt som väckte väldigt, väldigt starka reaktioner. Både hos dig och mig.
Absolut.
Och även lyssnarna. Och även den här gången så kommer jag berätta om en ung flicka. Och ett fall med många förövare. Och väldigt unga förövare. Precis som det var i Junko Furuta.
Fy.
Mm. Och när jag skrev om Junko Furuta så hade jag ju väldigt, väldigt stor hjälp av vår kära bokherman. Det vill säga vår egen krimbok- och serierecensent. Det var ett svårt ord. Hon kan ni ju höra i slutet på tidigare avsnitt. För just nu så har vi lite, ja, tiden räcker inte till. Men vi hoppas att hon kommer tillbaka i podden igen. Och bokherman har ju även varit en betydande hjälp i research och översättning i de 2 första avsnitten. Om den försvunna pojken i Somosierra. Och sedan skrev vi båda ett avsnitt till din podden, Seriemördarpodden. Kommer du ihåg vilket det var?
Råttmannen.
Den har jag skrivit.
Jaha.
Mm, och den hamnar ju på premium. Men jag tänker
Steven
på...
Port?
Ja, precis. Vilket avsnitt då?
Mm, det kommer jag inte ihåg på rakan.
Nej, ja, jag har skrivit i mitt manus att det var Seriemördarpodden avsnitt 94. Så ni får gärna lyssna på det.
Ja.
Och även den här gången så har hon hjälpt mig. Hon satt i flera timmar och berättade och översatte en riktigt stor hög med utskrivna dokument som jag hade skrivit ut med information om det här fallet.
Vi borde ju låta henne vara med i själva podden och prata om ett mord någon gång.
Ja, verkligen. Jag har presenterat idén väldigt många gånger. Jag hade tänkt då att vi skulle vara vi tre. Men det blir lite svårt kanske att spela in på distans på tre. Men jag kanske kör ett litet eget specialavsnitt med henne.
Ja, det var roligt. Jag vill förresten påpeka nu att för att ni skulle kunna få ett löst fall så har jag varit helt bortkopplad från det här nu. Så jag vet nästan lika lite som ni vet. Så nu i det här avsnittet är det Josefin som berättar och jag som kommer med dumma kommentarer.
Ja, men precis. Och det är ju min första gång nu så att jag är... Eller första gång. Men jo, det är ju min första gång faktiskt. Vi har ju annars kört lite delar. Så att nu kör vi.
Det kommer att gå bra.
Ja då, det hoppas jag. Och jag minns det här väldigt tydligt. För det var en stilla sommarkväll. Och jag tror det var sommaren då Mördarpodden släpptes på iTunes. Och jag minns att vi satt på altanen. Vi drack lite vin. Och jag spelade in på mobilen då under tiden hon läste den här rejäla bunten papper. Och vi båda, alltså vi fick tårar i ögonen och behövde bryta. Och byta samtalsämne, alltså ett par gånger. Det var så fruktansvärt.
Nu är jag rädd.
Ja. Och det här, den här långa ljudfilen har jag försökt att trycka ihop till ett manus. Dels så har jag valt att endast nämna de nödvändigaste namnen som figurerar i det här fallet. För det kommer bli jättemånga namn annars. Så ja, mitt namnsinne är inte så bra. Så att jag värnar om dem som har likadant som mig. Och för att det ska bli lättare att hänga med så har jag även kortat ner en del. Det ska ju vara ett poddavsnitt och inte en ljudbok. Så stort tack, bokarmen. Den här översättningen den är grunden till manuset. Jag vill utdela en stark varning för det här avsnittet. Vi säger det ofta, men vi menar det också. Lyssna inte om du är det minsta känslig. Det här är fallet om Sylvia Likens. Sylvia Likens föddes den 3 januari 1949 i Indiana. Hennes familj består av sin äldre syster Diana, sin 1 år yngre syster Jenny, 2 bröder samt hennes föräldrar. Familjen har det svårt ekonomiskt och Sylvias pappa arbetar väldigt, väldigt hårt för att försörja sin familj. Han har hela 8 utbildningar.
Oj, det var många utbildningar.
Och han äger ett mindre tvättställe och jobbar i olika fabriker samt har en liten restaurang. Och ändå är det jättesvårt. Och det beror helt enkelt på att det går inte så bra för den här restaurangen eller för de övriga jobben, och det är riktigt tufft. Utöver allt detta så är det någonting som ändå fungerar relativt bra, och det är att åka runt med Tivoli och sälja mat från en food truck. Matbil helt enkelt.
Jag tror man kan säga food truck på svenska nu, för det är ett fenomen här i alla fall. Det brukar stå 2 kvarter härifrån.
Har du en food truck där?
Ja, de parkerar där och så är det liksom som ett gatukök. Och sen är de borta efter lunchen.
Ja.
Ganska pandemivänligt också.
Det är bra. Och det är just en sån resa som han behöver göra sommaren 1965. Och det är då som vår historia utspelar sig då. Sylvia är 16 år gammal. Hon är vacker och söt. Och det kan vara därför som hon också kallas för smeknamnet Cookie. Det är i alla fall vad folk runt omkring henne kallar henne. Hon är utåtriktad, självsäker, och jag uppfattar henne som att hon är rätt jordnära. Hon ler ofta, men hon ler med munnen stängd för hon har tappat en framtand. Hennes 1 år yngre syster Jenny är däremot blyg och väldigt osäker. Hon tyr sig mycket till sin stora syster och jag tänker mig att det är att hennes stora syster också tar hand om henne väldigt mycket. Alltså Sylvia tar hand om Jenny väldigt mycket. För när Jenny var liten så drabbades hon av polio.
Fy.
Och det resulterar i att hon haltar och behöver krycka emellanåt. Men hon haltar hela tiden och Så det har varit, det var nog väldigt tufft. Och vid den här tiden så bor bara Sylvia och Jenny med sina föräldrar, för den äldre systern Diana, hon har gift sig och har sin egna familj. Och deras bröder bor hos farföräldrarna för att avlasta familjen, då det är svårt med ekonomin där.
Ja.
Så de hade ju behövt ha någon som kunde ta hand om systrarna nu när pappan ska iväg. Men de hittar ingen.
Vad händer med mamman då?
Mamman behöver också följa med, vad jag förstår det som. Det hade varit bra om hon följde med, men nu kan hon inte göra det. Så att nu åker pappan själv och tjejerna stannar hemma hos mamman. Men det blir ett problem. För mamman grips av polisen efter att ha blivit påkommen när hon har stulit kläder i en butik. Och då blir ju plötsligt Sylvia och Jenny helt ensamma.
Så då har vi en 16-åring och en 15-åring som ska klara sig själva och de har inga pengar.
Nej, precis. Och när de är i den här situationen så lär de känna en 17-årig tjej som heter Paula. Bani Swensky. Alltså jag kunde det här så bra. Bani Swensky. Ja, okej. Jag har ju pluggat på de här namnen, men jag har glömt bort dem. Och så fungerar jag med namn. Så jag kommer bara säga ett uttal så kommer jag hålla mig till det. Paula Baniszewski. Svensky. Paula undrar om flickorna vill med hem till henne och lyssna på kassetter och umgås. Och de tackar ja. Och när Paula då får höra om flickornas situation så erbjuder hon sig att de kan sova hemma hos familjen Baniszewski. Så flickorna övernattar där. Och nu undrar ju du, såklart, eller du borde undra, vilka är familjen Baniszewski?
Ja, jag undrar vilka familjen Baniszewski är.
Mm. För det är nämligen den här familjen som hela den här historien kretsar kring. Den här 17-åriga Paula är äldst av 6 syskon och alla dessa 6 barn bor med sin mamma Gertrude Baniszewski. Och Gertrude är en kvinna vi ska prata om lite. Jag tänkte att du skulle få kika på en bild.
Okej. Okay.
Och den här bilden kommer vi även att publicera på Mördarpoddens Instagram och Facebook.
Spännande.
Och nu var tanken att jag skulle skrivit ut en bild och bara visa dig så. Men du kommer få en reaktion om du googlar Gertrude.
Oj, hon dök upp som ett av alternativen på Gertrude.
Ja.
Jag bara skrev in Gertrude.
Ja, vilken ålder tror du att den här kvinnan är?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Inte googla.
Nej, jag skulle gissa att hon är 55.
Hon är 36 år.
Vad har hänt med henne?
Ja, precis. Och det var inte meningen att hacka ner på någons utseende, men alltså visst liknar hon lite Cruella de Vil, kan man säga, fast med brunt hår.
Jag tycker hon ser ut så att hon har lidit av hungersnöd. Typ kinderna är väldigt insjunkna.
Mm. Ja, och hon ser väldigt sjuk ut, och det är för att hon också är väldigt sjuk. Hon är undernärd, och jag tycker att det ser ut som att hon har haft en väldigt svår period i livet nyligen, om man säger så.
Hela hennes mun pekar neråt också. Hon ser verkligen jättesur ut. Men det kan ju vara omständigheterna runt bilderna.
Ja, hon hade inte mått så bra den här perioden innan bilderna togs.
Hon ser lite ut som att hon inte är närvarande.
Ja.
Hon ser nästan lite död ut inombords.
Mm. Kom ihåg att du sa det.
Ja.
Gertrude har inte alltid haft de där bittra dragen i ansiktet. Men det kommer jag komma till. Som barn stod Gertrude väldigt nära sin pappa. De hade väldigt fin kontakt, och relationen till mamman var lite mer ömtålig. Hon hade två äldre syskon och tre yngre. Men när Gertrude är 11 år gammal så fallerar hela hennes värld. Hennes pappa dör av en plötslig hjärtattack, och Gertrude var i samma rum som honom när han får detta och när han dör.
Vilket trauma.
Och när hon är 16 år så hoppar hon av skolan för att gifta sig med en man som heter John. John var en 18 år äldre man som hade ett väldigt våldsamt temperament. Han slog Gertrude ofta. Men de var ändå gifta i 10 år innan de skildes åt. Och under denna tiden så har de fått 4 barn. Varav ett döptes till John. Efter skilsmässan så fick Gertrude vårdnaden om alla barnen, och hon gifte om sig med en annan man. Men de skildes dock 3 månader efter de gift sig, för han hade problem med hennes barn.
Mm-hmm.
Strax därefter så blev Gertrude och hennes före detta make John ett par igen. De gifte om sig och fick 2 barn till. 7 år senare så skildes de igen, och denna gången för gott. Gertrude träffar då 22-åriga Dennis Lee Wright. Och Dennis misshandlar henne konstant. Gertrude blir gravid tillsammans med Dennis, men paret får missfall. Och orsaken är förmodligen då den här misshandeln som Dennis utsatte Gertrude för. Och jag var lite osäker på om jag skulle ta upp det här missfallet, för det hör ju inte till historien egentligen, ett missfall. Men med tanke på att han misshandlade henne så mycket att det förmodligen var orsaken, så tänker jag ändå att det förklarar en del vad hon har fått gå igenom.
Ja, det tycker jag.
Gertrude blir gravid tillsammans med Dennis igen. Och barnet döper dem till Dennis Junior.
Mm, originellt.
Och han lämnar också Gertrude när barnet har fötts. Så sommaren 1965 så har Gertrude totalt 7 barn. Det är många namn, men jag kommer att säga dem nu ändå. Paula 17 år, Stephanie 15 år, John 12 år, Mary 11 och Charlie 10. Och James och Dennis Junior är 18 månader. Och Gertrude har det väldigt svårt ekonomiskt.
Ja, hon är alltså en ensamstående mamma med 7 barn.
Ja, precis.
Och när hon hade 6 barn träffade hon en kille som tyckte, ja men nu vi kan vara tillsammans. Och sen bara, här får du till barn, nu drar jag. Fast först ska jag slå dig lite.
Ja, det är fruktansvärt. Så hon har ju en väldigt, väldigt svår situation här. Och hon får underhåll från barnens pappor. Men det är ju ändå väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Och hon försörjer familjen genom att tvätta folks kläder, tar hem grannarnas tvätt och tvättar dem. Och även att passa grannbarnen får hon in pengar på. Men de här åren av misshandel och Och jag får liksom känslan av att det är också väldigt många drömmar som har liksom förstörts för henne. Alltså, hon är inte lycklig där hon är i livet.
Ja, det kan man ju förstå.
Ja, och det har liksom tärt på henne. Så hon mår inte bra. Hennes utseende har förändrats markant, vilket du såg där. Hon är mager. Hon har svårt att ta hand om sin hygien. Hon har fått mycket tunnare hår och väldigt insjunkna ögon. Och ja, hon är ju mager då för att hon äter ingenting. Hon är deprimerad helt enkelt och hon tar väldigt mycket mediciner. Och jag tolkar det i vad jag har hört från en källa. Så jag är inte helt hundra. Men då tolkar jag det som att det handlar om, nu får du hjälpa mig här med uttalet, men fenobarbital.
Jag känner inte igen det. Jag tror det har funnits någon äldre historia i Seriemördarpodden. Vi har ju en farmaceut som hjälper oss med Seriemördarpodden. Vi borde ha frågat henne innan.
Ah.
För jag kan tänka mig att de här 60-tals antidepressiva mediciner är inte att leka med.
Nej, precis. Och det här är också alltså fenobarbital då. Det är alltså ett narkotikaklassat preparat som används i epilepsiläkemedel och mot alkoholabstinens. Men det har en ångestdämpande och sömngivande verkan. Och som jag förstår det så fick Gertrude detta för hennes allt mer påtagliga ångest. Och som alla narkotikaklassade läkemedel så finns det ju biverkningar. Och jag säger inte att hon har fått dem. Men precis som du sa där när du tittade på bilden så sa du att det ser ut som att hon inte riktigt är närvarande. Som att hon är borta. Jag tolkar också så. Och egentligen tolkar jag väldigt mycket i berättelsen så. Och det är även hur hon har uttryckt sig sen. Och det är ju absolut ingen ursäkt till vad den här kvinnan kommer att göra. Men det kan ha en orsak till de här spärrarna liksom, som har försvunnit.
Det här är ungefär samtidigt som Jeffrey Dahmers mamma går på lugnande medel.
Okej.
Men det var Sekonalia som vi kollade upp där i bakgrunden, så att det inte är samma.
Fenobarbital, det är liksom ett ämne eller man ska säga, som finns i olika läkemedel. Så det kanske finns i det läkemedlet.
Nej, det är mycket möjligt att det är så.
Men hon har i alla fall berättat att hon har varit, alltså att hon förändrades under den här perioden som hon intog den här medicinen och att hon gick på väldigt mycket medicin. Och det blir ju inte bättre av att Paula, alltså 17-åriga dottern, äldsta dottern, kommer hem och är 3 månaders gravid med en medelålders gift man.
Oj.
Och den historien är ganska tragisk för jag tolkar det som att hon var väldigt kär i honom och att sen han inte ville ha någonting att göra med henne. Men det här är ingenting som hon riktigt berättar för Gertrude. Det kommer fram vad jag förstår det som. Det här är det som är oklart som inte jag riktigt kunnat få fram för att det är lite olika uppgifter.
Ja.
Men hur som helst så är det ganska tydligt att även om de vet att hon är gravid egentligen, innerst inne, så indikerar båda på att hon är oskuld. Gertrude börjar vid den här tiden presentera sig som Mrs. Wright.
Det är i alla fall lättare att uttala än hennes för- och efternamn.
Och hon presenterar sig som Mrs. Wright för att bli lite mer respektabel. Och hon säger att, att Dennis Lee Wright, då, som hon säger är hennes make, att han är i Tyskland i armén.
Ah, okej. Okay. Då för att låtsas som att allting är bra inför alla. Min make är inte en skitstövel som slog mig och drog, utan han är och krigar för nationen.
Precis. Först tolkar jag det som att hon var lite, hade börjat bli lite inbildningssjuk och lite, men nej, det är förmodligen det.
Det kan ju vara en kombination också, att hon vill så gärna att det ska vara så att hon börjar tro på det själv.
Ja, precis. Och nu har vi ju då fått lite mer förståelse för vart de här flickorna har hamnat.
Det låter inte som det bästa stället att sova över på.
Nej. Men de sover över och dagen efter så knackar det på dörren. Och det är flickornas pappa. För han har informerats om att flickorna sovit över där och att hans fru har gripits. Och han har ju panik över hur ska han lösa det här. Han behöver åka iväg och resa med Tivolit. Och flickorna behöver någonstans att vara. Och Gertrude, hon bjuder in pappan på kaffe. För Gertrude, alltså, det är ju så här att hon är inte bara, den där bilden till exempel, hade hon bjudit in mig på kaffe så hade jag tackat nej. Men man kan få ett intryck av att hon är väldigt trevlig. De pratar en stund och pappan berättar om den här svåra situationen. Och om det är att Gertrude vill hjälpa pappan, eller om det är att hon är i en väldigt svår situation ekonomiskt, det vet jag inte. Det kan vara en blandning. Men hon erbjuder att Sylvia och Jenny kan bo hos henne då för $2 i veckan.
Ja, och det var ju en av hennes verksamheter att ta hand om barn, så att det låter väl rimligt.
Och det tyckte även flickornas pappa. Och han får nog ett gott intryck av Gertrude. Och han är ju också väldigt desperat över att hitta ett hem för flickorna. Han lovar att Gertrude ska få $2 varje vecka. Men han inspekterar aldrig huset. Och hade han gjort det så hade han upptäckt att huset har ingen ugn. Det finns bara tallrikar så att 3 personer kan äta. Och i köket så finns det bara bröd och kex. Dessutom är alla ytor i huset täckta av ett stort lager damm och smuts. Och nu då så skulle ju totalt 10 personer bo i huset. Men det fanns bara 4 sängar.
Det låter ju som att han skulle upptäcka ganska fort om han hade kontrollerat huset det minsta. Så dåligt, Sylvias pappa.
Ja, precis. Alltså, det var nog väldigt snabbt beslut. Den första tiden där hemma hos Ben Swensky, det går hyfsat bra. Tjejerna går i skolan, de är med på sociala aktiviteter med resten av barnen och de går till kyrkan på söndagarna med Gertrude. Allt fungerar bra tills betalningen uteblir. Då får Gertrude ett väldigt stort utbrott. Hon säger också till Sylvia och Jenny att jag tar hand om er för ingenting, era bitches. Hon säger till dem att dra ner byxor och underkläder och så piskar hon dem så att de ska lära sig.
Men det är inte deras fel.
Nej, precis. Men det börjar så. Hon tar ut sin frustration över den här situationen. Och den här frustrationen trappas upp. De får ju mycket stryk. Och på den här tiden så är det ju inte... Idag så skulle det ju liksom... Man slår inte barn, men på den här tiden så gjorde man ju det. Så det är svårt att avgöra lite vad som var vanligt och vad som var mer. Men jag tror att det var mer och det var liksom hot och sånt där.
Och det var ju fortfarande lagligt att slå barn i Sverige på den tiden.
Mm, precis. Någon vecka senare så är Jenny och Sylvia ute och letar efter tomburkar i soporna för att de ska kunna få pengar och köpa lite godis. Och när de kommer hem, då får Gertrude ett raserianfall och anklagar dem för att ha stulit. Hon drar ner byxorna på dem och slår dem med en piska. Sylvia, hon säger då att vi har inte snott, vi har liksom tjänat ihop till de här själv. Och då anklagar Gertrude henne för att ha ljugit också. Och stulit. Så att nu blir det 2 saker som Gertrude blir arg för. Gertrude har fått ett väldigt starkt agg mot Sylvia redan. Det är liksom Sylvia som retar henne som mest. Jenny är mycket mer tillbaka. Hon gömmer sig ofta bakom sin syster. Hon säger inte emot Gertrude. Men Sylvia står upp för rätt och fel. Så att hon säger till när hon blir felaktigt anklagad. Och det gillar inte Gertrude. Jag tror lite grann att Gertrude ser Sylvia som den Gertrude en gång var och ville bli. Åren har gått för Gertrude. Hon är inte lycklig där hon är. Och Sylvia har alla möjligheter att liksom... Ja, men hon är väldigt glad. Hon är väldigt utåtriktad. Hon är väldigt vacker. Hon har möjligheter som Gertrude nog anser att hon inte har längre. Och det retar henne. Och hennes frustration, det förs även över på barnen. Att de blir också frustrerade på Sylvia. De blir nog också avundsjuka på Sylvia. Och framförallt Paula då. Så en söndag när de kom hem från kyrkan så berättade barnen för Gertrude att de sett Sylvia äta väldigt mycket. De berättade att de äcklades av henne för att hon åt.
Och satt hon och snacksade under gudstjänsten eller åt hon massor på kyrkkaffet?
Jag tror inte egentligen att det var någonting som de borde ha stört sig på, men att det var en anledning och de kanske ljög helt enkelt. De berättade att de är äcklade av Sylvia och hon åt så mycket kakor. Och då blir Gertrude förbannad. Hon skriker på Sylvia att hon inte ska göra någonting som kunde fördärva hennes utseende på detta sätt. För utseende var viktigt, tyckte Gertrude. Och
Det känns ju osannolikt att Sylvia skulle lyckas bli jättefet så länge hon bor hos Gert.
Det är sant i och för sig. Och nu som straff då för det här, vilket också är lite konstigt, hon tvingar Sylvia att äta mer mat. Hon tvingar henne att äta en korv fylld med kryddor och smaktillsatser.
En väldigt välkryddad chorizo.
Och Sylvia klarar inte av det här, för den är alldeles för fruktansvärd. Så hon spyr. Och då tvingar Gertrude henne att skopa upp spyan och få i sig den igen. Det blir bara värre.
Nu kommer pappa och mamma och hämtar Sylvia, eller hur? Och så klarade Sylvia så bra.
Man hoppas.
Och Jenny förstås.
Ja.
Och alla levde lyckliga.
Nej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Får det inte. Och nu börjar tortyren. Man tror att den händelsen som startade det hela var när Gertrude överhör Sylvia när hon berättar om att att hon hade haft lite kysst en kille, eller om det var liksom något i den stilen, någonting väldigt oskyldigt. Men det här är någonting som Gertrude hör Sylvia berätta för förmodligen Jenny eller någon av barnen. Och Gertrude får ett fullkomligt utbrott. Hon blir helt ursinnig och beskyller Sylvia för att vara prostituerad. Hon flyger på henne och hon sparkar henne upprepade gånger mellan benen. Sedan så går hon runt i huset och säger till alla: Sylvia är gravid, då hon låtit en pojke röra vid hennes vagina.
Och det är ju så det fungerar, eller hur?
Ja, precis. Och just, jag kan se det här framför mig också, hur hon, den här väldigt sjuka och läskiga kvinnan, går runt och helt liksom ögonen uppspärrade, helt psycho. Och efter det här så börjar barnen även behandla Sylvia orättvist, så de fryser ut Sylvia. Paula drar undan en stol när Sylvia ska sätta sig, och så säger hon att du är inte lämpad att sitta på en stol.
Det kan vi förstå när det fanns så lite möbler.
Men stolar fanns det tillräckligt av.
Det är det de har prioriterat.
Ja.
Sorry.
Och från och med nu så får inte Sylvia sätta sig på någon stol utan att be om tillåtelse först. Och inte ens då var det säkert att hon fick det. Och Sylvia blir barnens leksak. För Gertrude tycker att det är helt okej att slå henne, knuffa ner henne för trappan, använda henne som en boxningssäck. Det börjar eskalera otroligt snabbt här. Det kommer fler personer som kommer komma in, och det är bland annat Stephanies pojkvän, men också en annan kille som går i samma klass som tjejerna. Han tillhör liksom grannungarna. Och det är alltså Hobbs, heter han. Ricky Hobbs. Han har inget våldsamt förflutet. Han kommer från en medelklassfamilj. Är liksom en vanlig kille. Men ändå så följer han helt blint vad Gertrude säger. Och hon manipulerar honom väldigt mycket. Och senare har det liksom spekulerats om den här 14-åringen var Gertrudes älskare. Ja, det verkar som att de har något förhållande där. Vuxen kvinna med ett barn. Och Gertrudes ungar såg Sylvia som en chans att tjäna pengar, så de tog betalt av grannbarnen om de ville slå och misshandla Sylvia. Till exempel knuffa från trappan eller slå, så skulle de betala för att göra det då. Och nu för tiden så fick Sylvia aldrig ha kläder. Hon var konstant helt naken. Och hon, Alltså hon fick väldigt sällan mat. Och när hon väl fick äta så var det så här bizarra situationer. Typ som att Gertrude tvingade henne äta en soppa med sina fingrar. Sen är det lite saker som är lite oklart för mig. Om det är så. Men det finns en källa som uppger att det här dagen efter som hon inte får sitta på någon stol och att de fryser ut Sylvia, så sprider Sylvia och Jenny rykten bland klasskompisar att Paula och Stephanie haft sex med killar för pengar. Och då tänker man att det kan ju vara för hämnas. Men jag är inte helt säker på att det ens har hänt, för det kan också vara barnen som säger till Gertrude att de hittar på att de har spridit de här ryktena. Men det här resulterar i att Stephanies pojkvän kommer hem till huset och misshandlar Sylvia efter att han har hört det här. Och på Gertruds uppmuntran då så tycker hon att pojkvännen där till Stephanie, att han skulle komma tillbaka. För han kan ju träna sin judo på Sylvia.
Ja, Gertrud tyckte nu får Sylvia stryk och jag slipper göra det själv. Det är jättebra.
Mm, precis, och det var ju samma sak i Junko förut, att de använde henne som en boxningssäck. Och Gertrud får Sylvias vänner och även hennes döttrars vänner att vända sig mot henne. Gertrud säger till Sylvias vänner och till sina döttrars vänner att Sylvia har pratat illa om era mammor. Så nu är ju både hemmet där Sylvia bor en otrygg plats och också även skolan. För hon blir misshandlad även där nu då, med tanke på att de tror att hon har spridit massa hemskheter. Hon blir utstött och slagen. Gertrud hade ju lyckats vända alla emot Sylvia, utom en.
Jenny.
Ja. När Gertrude beordrade Jenny att slå sin syster så vägrar hon, såklart.
Bra, Jenny.
Ja, det är bra. Och då slog Gertrude Jenny ända tills hon gav med sig och slog Sylvia. Och en kväll så är grannfamiljen på middag. Det är ju skitkonstigt om de bara har tre tallrikar.
Grannfamiljen kanske är vana att ha med sig tallrikar.
Ja, en kvinna där i den här familjen, hon såg att Sylvia hade en blåtira. Och hon hörde även att Gertrude gav order till Paula att kasta varmt vatten i ansiktet på Sylvia. Men ingen i familjen anmälde. Och de anmälde inte ens när den här grannfrun då, hon skulle komma över och låna en sak. Och då såg hon Sylvia med en svullen läpp och en blåtira, så en så stor blåtira liksom att ögat har svullnat igen. Hon var bara inne i huset i några få minuter och ändå så hinner hon se hur Paula tar av sig sitt skärp och slår Sylvia framför grannfrun. Men såklart anmäler hon inte.
Wow.
Sedan händer en incident där Sylvia behöver idrottskläder till skolan, till gympan, och Gertrude vägrar att ge henne det. Vilket man, det kan man ändå förstå såklart, att det är tufft ekonomiskt om det var något sånt där. Men det man inte kan förstå är vad som hände sen. Sylvia stjäl då från skolan. Och när hon kommer hem och Gertrude undrar, vad har du fått de här kläderna ifrån? Alltså hon frågar ut henne som en i korsförhör. Och Sylvia, hon bryter ihop till slut. Och erkänner. Och då blir Gertrude så förbannad.
Det verkar ju vara hennes standardreaktion lite.
Ja, verkligen. Hon kastar sig över Sylvia. Hon skriker att hon är en tjuv. Hon är prostituerad. Hon slår och sparkar henne i skrevet återigen. Och hon säger att hon ska bota hennes klåfingrighet. Så hon bränner 10 fingrar med cigaretter.
Aj.
Efter den här händelsen så tycker Gertrude att, ja, men du fungerar ju väldigt bra som askfat. Alla i familjen som rökte, och ja, det var ju förmodligen alla, även barnen på den här tiden, de fimpade sina cigaretter helt enkelt på Sylvia. Och återigen så är Jenny och Sylvia ute och ska leta efter tomflaskor och säljer dem för att köpa godis. Och då, samtidigt så tänker jag att det är så att hon tar ju hand om sin lilla syster. Det är klart att hon kanske vill trösta henne och ge henne godis. Men det sker återigen ett utbrott. Och den här gången så slår det fullkomligt slint. Gertrude anklagar Sylvia för att vara prostituerad. Som straff så tar Gertrude henne till vardagsrummet. Tvingar henne att klä sig naken framför hennes barn och de här grannpojkarna då. Dels Hobbs och även Stephanies pojkvän. Och gör hon inte detta, klär hon inte av sig naken, så ska Gertrude slå Jenny. Vilket gör att hon klär av sig som hon blir tillsagd. Sedan ger Gertrude henne en Coca-Cola-flaska. En glas Coca-Cola-flaska. Och tvingar henne att onanera med denna framför pojkarna.
Va?
Och efter den här händelsen så... För det, ja, det är ju fruktansvärt och det är ju... Det går ju sönder liksom. Ja. Efter det här så kan hon inte... Hon blir inkontinent, hon kan inte hålla tätt. Och det resulterar i att Gertrude säger att hon inte är lämpad med att bo med människor. Så hon låser in henne i källaren. Det var den första delen av Sylvia Likens. Och nästa gång så ska ni få höra fortsättningen på detta tragiska fall. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in